Jaha, då var det dags igen för det sista racet innan vår semester, Johan. Och ett avsnitt som vi spelar in som vanligt. Vi kommer även spela in ett avsnitt som kommer ut nästa vecka när vi har gått på semester. Sen så är det faktiskt ett uppehåll på fyra veckor. Nu börjar vi lite tråkigheter. Folk blir sura direkt kanske på oss. Men vi måste ha lite semester för att ladda batterierna.
Då får vi ge dem en show nu.
Du är otroligt trött var du i morse när jag trillade in här mina cykelkläder.
Jag hade en stökig natt. Och så där som du vet när det kan bli när det är så här stökigt med barn. Och när de väl somnar och det var mitt i natten, så fast man själv är trött så kan man själv fastna i någon slags insomnia. Då. Mm. Och då hamnade jag i lite mörkt tillstånd och tänkte på... Av någon anledning så började jag tänka på en massa dåliga grejer jag gjort inom jobbet genom åren. Det var ju liksom i varje timme låg jag och grämde mig över gamla ingresser och sådär. Ja. Framförallt en ingress som jag tänkte såhär, jag bara fick bli jätteångest. Så.
Ja, har vi den nu?
Ja, jag blev glad då för jag såg att jag faktiskt hade lite fel. Men som jag minns det, jag tror vi pratade om Tyskland igår, om deras triumfer i Confed och i U21 EM. Ja. För du visade mig en lista på spelare som inte var med i respektive turneringar som vi kan säga lätt hade platsat då. Och så minns jag framförallt när Tyskland slog krossade Maradonas Argentina i Sydafrika när Diego var coach. Jag vet inte varför jag tänkte på den, men det var, då minns jag att det var hur man lätt blir insnöad när man är ute på mästerskap så där och jobbar hela tiden och har inte kontakt med så många andra, och det kan ju vara lite dumt att komma in i den här bubblan, för det kan vara svårt att uppleva hur folk kanske tar in det utifrån. Och när jag for emellan Port Elizabeth och Kapstaden, Johannesburg, var en massa resor, man var rätt sliten.
Bloemfontein också?
Bloemfontein, vad heter det mer? Nelspruit eller något sånt där. Jag lyssnade mycket på The Band då och fattade då inte att det är ju inte alla andra just nu. Och skrev en väldigt konstig referens till The Band i ingressen då, vill jag minnas. Om låten The Night They Drove Old Dixie Down. Bra låt, handlar om The Civil War tror jag. Jättebra låt, men det är inte jättemånga som känner till den kanske av Expressens läsare. Och så bytte jag bara ut då The Night They Drove Old Diego Down. Det är ju bara helt stört.
Utan en förklaring.
Ja, ja, visst. Och det är den sämsta typen av referenser. Referenser kan ju vara kul. Mm. Men då vill det ju till att de ska funka även om man inte fattar. Då kan de ju vara bra. Liksom. För funkar ändå och fattar man så får man någonting extra. Liksom. Då kan det ju vara kul.
Nästa gång du mötte Mats Olsson så kom han ändå och gjorde en high five. Bra där, det är en referens.
Jag vet inte.
Han har blivit som mig.
Ja, det var väl det som man var lite för påverkad av kanske. Uh-huh. Sådär, och trodde att styrkan satt i referenserna, inte i själva hur det satt ihop med resten. Men jag skrev då ordagrant The night they drove old Diego down and the people were singing, they went. Och så istället då för att försöka skriva bara Deutschland. Det är det sämsta någonsin faktiskt. Till mitt försvar och min stora glädje såg jag att den var faktiskt inte i ingressen. Så den, utan den var dold någonstans mitt i, vilket bara är ännu märkligare. Men sådana grejer har jag tänkt på i natt och mådde dåligt över. Men nu mår jag lite bättre.
Jag förstår att du är trött. Ja. Ja, jävlar, jag har. Vi ska säga faktiskt grattis till Arne Hegerfors som fyller 75 år idag.
Gör han det idag?
Ja, det gör han.
Ja.
Stort grattis. Det är ändå en legendar i vår bransch som man... som ung hade väldigt mycket bundan för. Han hade ju drömjobbet och han var så påläst och en vänlig farbror i tv-rutan alltid.
Ja.
Så ett stort grattis till Arne som har haft det kämpigt på sistone. Vi har ju pratat om honom ett par gånger här, att han har gått igenom både hjärntumör och stroke och har tappat sitt närminne, vilket han sa i en intervju nu häromdagen, att det är positivt och han minns inte att han har dåligt minne.
Ja, man undrar om det är sådär sorglöst som man vill få det att framstå. Förhoppningsvis är det väl det.
Ja.
Som jag minns det så var det förstås inte, det var ju många andra kommentatorer också, men när Sverige spelade landskamper och så kändes det som att det antingen var Bosse Hansson eller Arne Hegerfors. Jag vet inte hur det var för dig, men jag hoppades alltid på Arne.
Ja.
Nästan som att jag trodde att han nästan förde lite tur med sig också. Ja, men det var inget ont mot Bosse Hansson.
Ja, men jag minns också hur pendeln vände för mig. Det var, tror jag, någonstans... Det kan vara när jag var hemma från Australien där i början av 2000-talet. När jag såg, det var ju Kanal Plus som hade...
Det var ju en mega grej när de värmade Arne.
Premier League, och han kommenterade och minns... Då hade man på något sätt kanske hängde ihop med att man började plugga på universitet. Började tänka lite kritiskt och sådär. Och när man lyssnade på honom när han kommenterade Premier League-matcher, då kände jag att nej, nu har han tappat det lite grann där som kommentator. Sen var han ju trevlig som en programledare och suranka och sådär, men som kommentator då kändes han var inte tillräckligt med i den nya typen av fotboll, nej. Det snacket där. Utan det var liksom så här lite referenser hela tiden som var lite utgångna.
Ja, han brukar, det var för många år och hår sedan, som han ju ofta sa när han skulle referera till något som var för länge sedan. men han var väl ändå en av få som kom undan med att inte ha så bra uttal. För att han var Arne, för det hade till och med engelska spelare som är ganska lätta hade han ju. Joe Cool,
ja, just det.
Shearer, så, att, men det fick passera.
Ja, just det. Ja, det var ingen Bengt Schött, precis.
Nej, det var det inte. Men grattis Arne och bra kämpat.
Ja, och detta är också då avsnitt 161 och som jag gör ibland för att påminna mig själv om hur gammal man har blivit och hur mycket man saknar Rederiet, så kollar jag på vad avsnitt 161 av Rederiet handlade om. Och det var puffen så här. Är det Jokers sista resa med Freja? Kommer Bengtsson sätta fast sin egen bror? Och vem triumferar på redarbalen? Ja, tungt avsnitt.
Säkert Junior som triumferade på redarbalen. Ja. Man vet ju också där, det gick väl avsett 161. Mm. Det måste gått minst dubbelt så många av Rederiet.
Jag tror jag är ganska exakt någonstans mitt i Rederiets era.
Man förstår ju första meningen i plotten där. Är det Jokers sista resa med Freja? Nej, det är det ju inte. det förstår man ju direkt. Det kommer bli några till.
Ja. Vi ska också säga sista om 161. Det var ju faktiskt så många mål som Miroslav Kubistall gjorde för sitt Örebro sportklubb.
Jag tror, så att det inte blir alldeles fel här, att det var så många matcher han gjorde.
Ah,
faktiskt.
Vad sa jag?
Mål, 161.
Så bra var han inte.
Han gjorde en hel del mål, men inte 161. Nej. Vi hade ju med Kubistall senaste gången vi gjorde gjort två allsvenska kultnummer.
Ja, det var 2007.
Ja.
Och så var det 2011 eller?
2012? Nej, det var senare, för det var precis när jag hade börjat. Vi gjorde det hösten 2012. Det var nog publicerat nummer 1 2013.
Ja, just det.
Och det var ju bara allsvenska spelare. Men det är snart då 5 år sedan. Om vi skallar intervallet, det kanske är läge för ett till.
Ja, man sugnar till lite grann på att göra det då som vårt nummer 1 2018. Det är långt fram till dess, men vi måste ju börja planera rätt snart för det.
Ja, i så fall så krävs det mycket. Men det ligger ju ofta bra i tid att göra på vintern eftersom svenska säsongen ligger nere då. Men nu har vi ju faktiskt en bra extra krydda i och med podcasten där vi får så mycket tips. För tidigare har vi hållit, alltså kultnumren har ju bara handlat om spelare. Man kanske skulle göra ett kultnummer där man, jag tänker bara lite högt här nu, där man omfamnar hela allsvenskan. Det finns ju många andra figurer som är värda att skriva om.
Och kan finnas en sportchef och en tränare och en...
Ja, precis. Det kan finnas allt från materialare till supportrar eller så. Och jag tänker framförallt de här små pärlorna som kanske inte är jättereportage men som man blir väldigt glad att vara med. Där kan vi säkert få jättemycket hjälp av lyssnarna. De älskar ju att tipsa om sånt.
Ja, och det gör man då på podcast@offside.org. Och det är likadant där med de här ramsorna som vi har pratat om, som vi har fått in i tidningen. Det behöver också er hjälp. Helt enkelt, vad ni har hört, det kan vara från en Division 6-match, vad ni hör, något fyndigt, härligt från läktarna, en ramsa. Då hör man av sig till oss, så kan man komma med i tidningen.
Ja, och om ni tycker, är det en bra idé det här att vi ska göra ett, det skulle väl vara det bästa någonsin, allsvenska kultnumret, och att vi skulle behöva lite hjälp med det. Exakt. För underlag.
Men nog om detta Johan, jag har hört att du var på en så kallad bandyfest i Villa Lidköping kvarter.
Ja, det stämmer.
Ja, i helgen.
Jajamän.
Du var på Statt. Bodde på Statt, eller?
Jag bodde på Statt. Festen var en hemmafest.
Festen var en hemmafest. En gammal kompis.
Ja, en av mina äldsta och bästa kompisar som då är före detta elitspelare i bandy. Spelade många år i Villa. Och i och med det så var det en hel del bandystjärnor på festen.
Är det flashigt då när det är en bandyfest? Bandyproffs, de är ändå kungar i sitt rike.
Ja, det är det ju. Det är ju en av, alltså jag är ju lite uppväxt med sporten, den var stor i Motala och så. Och jag, du vet ju att jag är fascinerad av den där typen av sporter där man inte är så känd i ett stort sammanhang men är väldigt känd i sitt lilla fäste. Och sen, den kommer ju alltid med dialekt. Den har ju ofta, den är ju inte stor i storstäderna. Hammarby finns ju, men det är väl ärligt talat sällan kanske införda stockholmare som är deras stjärnor. Utan det är norrländska, hälsingemål, västgötska, östgötska. Det bidrar också med någonting. Och det var bra drag. Det var pinjata med slagen med bandyklubba förstås. Och pinjata.
Slog du?
Nej, jag slog inte. Det fick min kompis göra. Men det är ju det bästa jag vet att berätta. Och pinjata. Det är okej också. Nej, man måste sitta och lyssna på de här bandyhistorierna. Och speciellt kanske i just den här typen av historier som uppstår när de har varit kungar på små riken. Att någon sitter och berättar om sina år i Bollnäs och hur man kom ut till den stora fabriken som sålde byggmaterial och det är lång kö utanför och så kommer Bollnäs-killarna och alla bara ställer sig och applåderar. Så, här är de. Så. Och liksom går förbi köer och så. Och förhandlingar är ofta väldigt kul att höra på. Så där, för det är en speciell sport. Att de har inte så mycket pengar, men de har några lokala företagare som kan vara lite kreativa.
Ja, det är mycket så att i lön att man får en tvättmaskin och en ny frys.
Ja, det kan dyka upp en del sånt på bordet. Så. Men om jag slänger upp lite möbler, skriver du på då? Står och lyssnar på
en snurrfotölj.
Sen har jag ju respekt för dem, för det är ju en jobbig jävla sport att spela. Mm. Alltså rent fysiskt, man åker som ett as i 90 minuter. Och ska samtidigt hålla teknik och spelförståelse. De är ofta väldigt bra tränare i min uppfattning. Mm. Gnälls ofta en del på dem på just fotbollsspelare. Jag tycker att de är lite lata.
Får jag fråga, hur är det med byten i bandyn?
Det är ju flygande byten. Alltså, bandybyten säger man ju ibland. Ja. När man inte är riktigt säker, division 3, division 4. Ja. Är det bandybyten eller är det... Ja. Nej, det är vanliga byten. Ja. Så det får de ju åtminstone att göra. Men de som är duktiga spelar ju hela tiden i princip. Mm. Så det är jobbigt. Och så har de ju, säsongen är ju så kort mellan typ november och mars. Så det är världens längsta försäsong. Mm. Och klassiken är ju att när man har nått en viss status och blivit en stjärna, så när säsongen går i mål aviserar man att nu är det nog bra för mig, nu lägger jag av. Mm. Sen så går den tunga träningen och framåt augusti så säger man till lokaltidningen kanske att ja, vi får se, jag har pratat lite med familjen, kanske eventuellt ändå. Och så gör man comeback i oktober. Mm. Så har man varit smart och sluppit den tyngsta delen av säsongen. Mm. Så det var en rolig diskussion med Villa Lidköping, är ju ett sånt klassiskt fäste då med många lokala gudar, och den kanske största någonsin heter Micke Arvidsson, eller Micke Arvid som alla bara säger. Och det var en rolig diskussion när folk var ganska bladiga på den här festen, stort två diskuterade hur stort hans legacy egentligen är. Och argumentet från den som menar att han var störst någonsin var så här att fan, man får ändå ge Micke det, så han har varit på varenda idrottsgala, alltid representerat, kändisgolf alltid. Så. Och det blev jag ju väldigt glad över.
Fan, ditt mottal är ju uppflyttade nu.
Ja.
Och jag tänker, det måste vi ju faktiskt göra i vinter, John. Åka upp och se en match. Det blir min första riktiga bandymatch, tror jag. Mm. Live.
Ja, då det får du old school utomhus också. Ja. En av få då som inte har hallen.
Så. Ja, det ser jag fram emot.
Vad gjorde du själv i helgen? Vi kan lämna mina bandykillar. Jag gillar dem skarpt.
Ja, jag har inte så mycket att spännande att berätta, förutom att jag har lyssnat en hel del på sommarprat.
Ja, du gör det alltså. Jag har helt tappat det.
Jag har tappat det också de senaste åren, men nu av någon anledning så har jag gett mig fram på att nu ska jag lyssna, framförallt på de som jag inte alls haft en aning om innan. Och det har varit lite blandat.
Var det varit en vecka typ?
Ja, precis. Ja. Och en som jag blev väldigt glad av var Dogge Doggelito. Man blev glad av honom. Det finns någonting i hans röst och hans dialekt och hans ton som är lekfull, men ändå lite poetisk.
Absolut.
Så, och en fin historia han berättade om sitt liv.
Det är ett av de bästa reportagen faktiskt. Det fanns ju en magasin som heter Novell.
Ja, just det.
En musiktidning, men inte så mycket att sådär, som klassiska musiktidningar med massa recensioner och bara vilka är heta just nu, utan det var verkligen, var ganska likt oss kanske, om man ska låta pretentiös, men det var långa reportage. Mm. Men de gjorde ju faktiskt det som sen blev en bok också. Ja, jag tappar hans namn nu, men man kan se honom som presentatör i Kulturnyheterna. Väldigt snygg kille. Kim någonting heter han. Han skrev ett grymt bra reportage om Dogge när det var som sämst för, och alla hånade Dogge för att han gjorde den här cykel på köpet, du vet, Elgiganten och hiphop och sådär, det ska vara så mycket cred och han säljer ut sig själv och vilket sorgligt ändå att Dogge blev en clown. Mm. Och så får man se det reportaget där den där dealen mer eller mindre räddade hans liv liksom, så han var så jävla nere på botten då, och han sket väl i vad folk tyckte han hade tappat, han fick cash från Elgiganten och kunde komma på fötter. Men ett grymt reportage, jag vet inte om de har om det finns digitalt. Elgiganten räddade mitt liv, tror jag heter det, eller sånt där. Bara som ett lästips.
Ja, ett annat, om man ska tipsa om något om man inte vill bränna igenom alla, så tyckte jag också att Negra Efendic, som han pratade, var fint och bra.
Ja.
Som ju var en stor journalistpriset här i vintras. Men det jag tänkte bara nämna kort var att Per Gessle pratade du i söndags, tror jag det var. Och det var lite speciellt. Han började med att han sa att jag har fått den här frågan säkert 10 gånger. Jag har tackat nej av olika anledningar varje gång. Men nu tackar jag för att jag har en kompis här som tydligen så är det hans polare som har skrivit lite rocktetböcker och ja, varit vid hans sida rätt många år. Så de satt liksom i hans studio i Tylösand där han bor, i Halmstad.
Halmia supporter, Gessle.
Ja. Och satt där och det var som en intervju så, där hans kompis intervjuade Gessle.
Aha.
Och det var liksom, han har ju ett problem, Per. Det är att han är ju rätt platt så. Mm. Det svänger inte så mycket om honom och så. Men en sak, jag låg faktiskt på stranden och lyssnade på det här. Jag var tvungen att sätta mig upp från handduken när jag låg där på stranden. Jag tänkte, är detta sant eller? För att det var då han pratade lite om Roxette och han pratade om att Marie Fredriksson fick den här hjärntumören och Roxette, det var typ 2002 kanske. De tog en paus på 7 år och sen så gav sig Per Gessle ut på en singelturné i Europa. Jag tror han var i Holland eller Tyskland när då Marie Fredriksson och hennes man var på semester, så de träffades innan spelningen och sådär.
Ja, hon var väl väldigt nära att stryka med.
Ja, det var ju supertufft för henne. Och så frågar Per så, ja men Marie, ska inte du komma upp på scenen och köra en låt med mig idag, avslutningen. Det var liksom inte så stor spel, det var kanske 1400-1500 pers. Och Marie sa, nej det vill jag inte så. Efter 15 minuter har hon ångrat, okej, vi kör det.
Så hon gjorde det?
Ja, hon gjorde det. Och så berättar Per då, det var underbart, det var helt fantastiskt. Det kom liksom alla grät i lokalen och det var otroligt vackert. Och så frågade, eller jag kommer inte ihåg ifall hans kompis frågade eller vad han själv som sa. Jag minns inte vilken låt vi körde. Jag vet inte, vi körde väl en eller två låtar, jag kommer inte ihåg riktigt. Och det här hör till så fall att, för det var precis den känslan man hade, för att han pratade också om sin mamma som hade dött för några år sedan. Hans syra hade dött för några år sedan och hans bossa hade dött. Och han bara liksom viftar bort det, precis som han viftar bort det med Marie Fredriksson. Det måste ju varit kanske det största, hans parhäst i alla de här år, hjärntumör, nära att stryka med, de gör efter 7 år en comeback på scen, alla gråter. Uh-huh. Han minns ingenting.
Uh-huh.
Det är inte så att han är i chock heller, det är inte så att han pratar om det, utan jag bara, och sen så spelar jag in en ny platta och vet, han bara släpper det. Jag tyckte fan vad konstigt alltså.
Dels är det väl konstigt att han inte minns det, vilken det var, men också lite konstigt att, för även om det är en intervju kan man ju gissa att de går ju inte in där utan någon aning om vad de ska prata om. Också konstigt att inte kolla upp det kanske, så att man åtminstone kan veta det när man intervjuas då.
Nej, men jag tänkte så att antingen så kan man, nu kan man prata om det här i podden, så hur man cementerar sin liksom bilden av sig själv. Alltså han har ju sina låtar, Jag går och fiskar och de här liksom. Att det är inte så
mycket. Jävla reducering av hans.
Nej, jag vet. Han är otroligt. Nej, jag ska inte göra det för då får jag sådana på mig. Det gör jag inte. Jag har verkligen gillat både Inlet Tid och Roxette i mina ungdomsdagar.
Det var en förr på den här bandyfesten. Så dansgolvet var väl kanske inte alltid riktigt min kopp te. Det var väldigt mycket slager och Linda Bengtzing och Jag ljuger så bra och så. Mm. Så stod jag och min andra kompis som också var där, som är inte heller så glad i den musiken, undra, för vi var ändå lite sugna och lite i gasen så här, att vad skulle vi kunna sätta på här som vi gillar men som ändå funkar, som alla kan ta till sig. Och då kom kanske Gyllene Tider liksom, någonting så där. Men då valde min kompis då kanske lite för obskyr Gyllene Tider-låt. Han valde Dansar inte lika bra som sjömän.
Ja.
Satte på den,
just den här kan få, pratade Gesslo och spelade i sommarpratet.
Den här kan få igång den. Blev helt tomt. Någon satte på Barbados Kom hem. Blev helt fullt igen.
Ja, det är lite för alternativ.
Ja.
Ja, men just då han cementerar bilden av sig själv som att han är inte så där djup, och det pratar han själv om i sin musik. Han är ju rätt enkel och sådär och alltid. Och, men han cementerar det när han inte kan liksom riktigt gå på djupet med de här känslorna och förklara hur det känns och så. Men sen så fick jag också tänka på,
kan ju vara en förklaring till hans framgång, att han liksom fokuserar på sitt låtskriveri så himla mycket och vad är nästa grej liksom, så. Vem vet?
Är det säkert. Ja. Men det fick också, vi har ju gått och skrattat lite grann här under våren åt det här avsnittet av Lundspodd där han intervjuar Samuel Amenteos, där han är inne på en väldigt fin historia om han var på väg att ge upp, det sket sig, han blev, vad var det någonstans han var när det brändes?
Det var i Heerenveen eller Groningen. Det var i Heerenveen. Han kom dit tidigt men blev dumpad och åkte hem till Gränna, tror jag.
Ja.
Och funderade väl mer eller mindre på att lägga av och få ett samtal. Inte från en tränare utan från en gubbe i Heerenveen.
En fixare.
En fixarfrasse, ja. Som liksom hjälpte till att köra folk och hjälpte till med lägenheter, ja, och sånt där.
Byta lampa.
Som inte har några förpliktelser alls mot Armenteros. Men ringer och säger att din gamla tränare har nu blivit tränare i Herakles, borde det väl vara. Mm. Och att fan, jag kan fixa ett provspel där. Mm. Det är bara så jävla schysst. Ja. Varför gör han det liksom?
Och Armenteros säger, fan, jag har inte ens råd att... Och
med flygbiljett.
Så säger ju han, den här fixaren,
men ja, men jag ger dig pengar, ger dig du kan pengar. Betala tillbaka sen om du får kontrakt, ja. Och så kommer han dit och får kontrakt och får ordning och han säger, jag räddade min karriär. Är han kvar i Heerenveen, frågar Olof. Ja, det vet jag inte. Det är också konstigt.
Ja, för du pratar också sådär, har ni någon kontakt? Ja, men vi hörs av någon gång då och då och så. Ja, men är han kvar där? Ja, det vet jag inte. Det är ungefär som Per Gessle, han har inte en aning vilken låt.
Ja, men kanske både Gessle och Armenteros då fokuserar på det som tar dem framåt för stunden. Mm. Väldigt mycket och blockerar ut det som de inte,
ja, det kanske det som krävs.
Inte har gagnat karriären. Men det var fascinerande att det inte hade fastnat. Mm. Så.
Vi säger så att vi gör det här avsnittet i samarbete med C More. Och C More visar som alltid alla matcher från Allsvenskan. På lördag är det Häcken Malmö FF. På söndag är det IFK Norrköping Elfsborg. Och på måndag är det IFK Göteborg mot Halmstad. Och även då Djurgården mot Giffarna Sundsvall. Allt detta kan man se med C Mores premiumpaket. Med premiumpaketet kan man dessutom se C Mores alla filmer och tv-serier. Och favoritprogrammen från TV4 utan reklam. Man går in på cmore.se för att läsa mer om detta.
Var du på Bravida igår?
Nej.
Häcken-Hammarby?
Häcken-Hammarby, jag såg på matchen. Det var väl ingen höjdarmatch. Det känns som att de har varit på semester lite för länge, båda lagen. Lite ofokuserat från Häcken. De fick inte alls tag i spelet förrän Smarnason gör en dålig hemåtpassning som sen då Häcken kan göra 1-0. Men den lyfte aldrig riktigt den matchen.
Vi hade besök igår av min sambos kusin. Hennes man är stor hammarbyare och går på alla matcher hemma. Men nu har han även åkt på bortamatch tillsammans med sina två söner som var redan inbitna Hammarby-supportrar fast de bara är 5 och 6 gamla typ. Och för dem har det varit en otroligt stor grej under, de har varit nu på ganska många matcher på Tele2, men att få åka just på bortamatch, det fanns något skimmer över det. Så jag träffade dem faktiskt precis innan de skulle ut till Hisingen. De var otroligt taggade. Så jag kände lite för dem att de inte fick se Hammarby vinna. Mm. Men jag minns vilken stor, jag följde ju inte ett lag på det sättet. Men kommer du ihåg första gången du var på, alltså du var utanför, i ditt fall var det ju då din lokala lilla idrottsplats. Mm. Så. Men första gången du var på en liksom stor arena eller en match som kändes stor. Mm. Den kan ju bara varit stor i sammanhanget, men har du något sånt minne?
Ja, jag minns det mycket väl.
Vilket var det?
Malmö FF, HIF på gamla då stadion i Malmö.
Det är väl mitten på 92-93
ja,
eller något?
Ja, det måste ha varit där.
HIF kom väl upp 92?
Ja, precis. Det måste kanske ha varit första året där. Jag vet inte, för det var ju väldigt mycket folk i alla fall. Mm. Det kanske, jag var ju 10-11 basta.
Spelade Henke och Mats Magnusson då?
Ja, det var det de gjorde. Nu börjar allting klara as we speak här, så börjar jag komma ihåg. Vi satt högst upp i hörnet där och det, jag kommer ihåg att det var så otroligt mäktigt där inne. Det var liksom nästan fullsatt. Jag vet inte, vad var det fullsatt på gamla Malmö stadion?
Bra fråga. Det är ingen sån där, vissa har man sådär i huvudet. Ja. Men jag vågar inte svara på det faktiskt.
Nej, men var det 35-40?
Ja, det låter mycket. Men säg att det var mycket folk.
Det var säkert 80 000. Ja. Ja, det minns jag i alla fall. Ja. Och det var ju mäktigt som fan.
Ja, min första var i Norrköping och så Norrköping Sampdoria slutet på 80-talet. Jag tror att det kan ha varit kuppvinnarkuppen. Så, väldigt vag. Jag minns knappt något av matchen, men jag minns just att det kändes... Ja, det var ju verkligen i det perspektivet man hade då, var det ju som att komma in på Maracana. Liksom, så, att det slog en väldigt hårt. Ja. Så, och jag kunde lite sådär... Nu är de vana vid att gå på Tele2, de här små killarna som skulle på den här igår. Men det var något fint att undra om de kommer minnas det här. Sådär. Mm. Häcken borta. Ja. Paulinho satt en straff. Vi förlorade med 2-0. Kanske inte. Ja, men det var något fint i det där i alla fall.
Ja.
Jag såg inte den. Jag såg andra halvlek på Djurgårdens överkörning, får man väl säga, av Kalmar. Mm. Man ska väl inte döma, jag såg inte första halvlek som sagt, och jag ska väl inte döma då Nanne och Rydström som är tillbaka efter bara en halvlek eller ens en match, de får väl lite mer på sig, men efter bara en halvleken så var det Du sa här, du frågade hur matchen var igår och jag sa att det var bara ett lag på banan och håna mig för att det var så platt kommentar. Och jag sa, det är det du kan vänta dig då. Jag har inte sovit i natt. Men Djurgården fick ju till lite av den här högsta nivån som de ju, ja, efter Malmö kanske har den tillsammans med Östersund, vad jag har sett. När det flyter liksom, att de kan spela riktigt, riktigt bra. Kim Källström var väl planens gigant. Ja, det är sådana ord jag slänger med här idag.
Mange då?
Jag ska prata med Mange idag, lite senare. Ja. Jag har bokat in ett samtal. Ja, okay. Han var också bra förstås och gick upp i skytteliga ledning. Mm. Kalmar klarade sig utan, eller fick klara sig utan. De gjorde ju en försäljning här, såg du det?
Ja.
Strax före Allsvenskan kom igång igen. Svante Ingelsson, ja, till Udinese.
Det är ett namn som är riktig mindfuck.
Ja, det är som att det är skapat i en Kalmar-maskin. Man har tagit det bästa från Svante då, Svante Samuelsson, och Ingelsson tänker man på Ingelsten. Ja. Och ut ur Baltasartratten kom Svante Ingelsson.
Som är ju klar för Udinese.
Ja, och det är alltid... Ja, det är en lurig klubb att bli klar för. Mm. Eftersom de har haft typ 500 personer på trupplistan typ. Mm. Och samma ägare som Watford. Och känns ju snarare att man ska ha flyt med vilken klubb man blir utlånad till. Mm. Vi ska inte avskriva Ingelsson. Men det är ju inte det säkraste stället direkt slå igenom på. Men vi säger väl lycka till då. Men Svante Ingelsson, det är något med det namnet. Som är det perfekta Kalmar-namnet.
Det är ju inte första gången som vi nämner ESPNs sportdokumentär 30 for 30.
Som SVT köpte in några av för något år sedan. Här. Ja, en handfull eller så.
Någon med Michael Jordan när han skulle börja spela baseball.
Mm, Jordan Rides the Bus.
Just det. Mm. Den allra första 30 for 30-dokumentären, jag tror det var 2009, den kom ut i samband då, givet med sig 30-årsjubileum. Det var den här King's Ransom som handlade om Wayne Gretzky när han lämnade Edmonton Oilers och skrev på för LA Kings. Hur det påverkade hockeyn i liksom södra Kalifornien som hade varit rätt ute. De hade ju Mighty Ducks i San Jose.
Spelade Esa Tikkanen i med Gretzky i Oilers? Beats eller var det bara Jari Kurri?
Just det, Jari. Ja, kanske.
Han nämndes också på... han flyttade tydligen till Bollnäs, Esa Tikkanen, efter sin karriär.
Mäktigt om Kurri hade flyttat till Bollnäs.
Ja, men det var mäktigt med Tikkanen med. Och han tränade på det lokala gymmet och alla stod och tittade på honom, bandyspelarna, för vilken kung han var. Han hade lite mage, men sa han bara när han la på tunga jävla skivor på stången. Att det här är leksaker, sa han bara. Och så hade han fem och så hade han fem Stanley Cup-ringar som han förvarade i sin necessär bredvid sig när han gymmade.
Tickan, vilken kung.
Ja, den får man kolla in då.
Ja. I alla fall så har nu då ESPN gjort det här 30 for 30, har de gjort som en podd-dokumentär säger nu, som ska startas.
Ja, men det såg jag.
Första avsnittet kom ut i förra veckan och jag lyssnade på det. Som var då The Trials of Dan and Dave, som detta hette då, första avsnittet. Typ 40-45 minuter långt. Eller 30 minuter kanske det var. Det borde vara det, va?
Ja, jag tror inte från början det där 30 for 30, för jag undrade vad det kom sig av. Det hade väl inte med längden att göra. Nej. Jag tror ESPN fyllde 30 år och så skulle det vara 30 olika regissörer som skulle göra varsin dokumentär eller något sånt där.
Så det har kommit massa olika varianter. Den dokumentären som vi har pratat om också ett par gånger som... Jag vet, SVT ska börja sända i sin tablå-tv här nu i sommar, den här O.J. Simpson-dokumentärserien. Det var också ESPN 30 for 30, fast den byggdes ut till en supersatsning.
Hyfsat budgeten måste ha haft.
Det får man säga. Så vi vann en Oscar också.
Välförtjänt.
Ja. I alla fall så lyssnar jag på den här Dan and Dave, då, The Trials of Dan and Dave. Och det handlade om de här 10-kamparna i USA, Dan O'Brien och Dave Johnson, som ju dominerade, får man säga. De låg liksom i toppen i världen. Och den följer då de här, den börjar följa dem någon slags vintern mellan 91-92 och ska byggas fram då till OS i Barcelona sommaren 1992. Och det handlar om att Reebok går in jävligt tungt i januari månad när det är Super Bowl. Och det är den här reklamslottarna som man har hört så mycket om, som kostar supermycket, som betyder så mycket för varumärkena i USA.
Eftersom en jävla massa sitter och tittar.
Exakt. Och då gör Reebok så att de signar de här Dan och Dave och så spelar de in en jävla massa korta 15 sekunders reklamfilmer som sänds i typ pausen mellan tredje och fjärde quartern. kvarten, som man säger. Och så börjar den liksom när de är små, och så bara växer de till de är stora. Och så handlar det hela tiden om vem ska bli världens bästa atlet i Barcelona i sommar.
Det fanns något med att det var tio kamp kanske, den precis. Ultimata idrottaren.
Ja, man måste vara så behärskar allt. Dynamisk.
Mm. Vem var den här, jag minns Dan O'Brien. Mm. Jag minns honom från VM i Göteborg här, 95. Ja, men den andra minns jag inte, Dave.
Ja, men han låg liksom, han ansågs ju vara hela tiden, det var lite som Stefan Holm och vad heter han nu?
Staffan Strand. Innan Holm ordentligt ryckte ifrån.
Precis, ja. Och det var lite samma tror jag, relation de hade, men där hade inte han riktigt ryckt ifrån O'Brien. Och för Reebok så var detta ju en jättestor grej. Det växte den här Dan och Dave under hela våren. Och Reebok hade ju varit innan i jämförelse då kanske med Nike som var den stora friidrottssponsorn eller tillverkaren. Så hade Reebok varit symboliskt kanske med den här liksom 70-åriga tanten i Florida som går på en liten powerwalk-promenad. Den typen av person associerar man med Reebok. Ja. Så för dem var det viktigt att bli liksom lite tuffa, lite visa att vi kan också få de fetaste idrottspersonligheterna i världen. Och det växte som satan. Så följde jag, och sen så hände det massa grejer då. Jag ska inte berätta, jag ska inte spoila vad som hände, för det är inte riktigt det jag vill komma till. Men intressant var det att lyssna på. Det var spännande att bli påminn om det här Reebok, vad som hände där lite grann. Och det fick mig att börja fundera på de här klassiska, tunga märkena som man har vuxit upp med.
Och kampen mellan dem.
Och kampen mellan dem. Och vissa märken som bara har försvunnit. Så jag tänkte vi ska grotta ner oss lite grann i detta, Johan.
Reebok hade ju, jag tror, det är väl ett brittiskt märke tror jag. Man upplevde dem som ganska stora när man växte upp. De hade ju till exempel den här Pump. Ja. Den modellen med, det var väl, jag vet inte, var det ett svar på Nike Air? Air kanske.
Så var det säkerligen.
Det var ju på skolgården otroligt när någon dök upp med ett par Nike Air som alltså var, man fattar ju inte riktigt vad det skulle vara bra för, men coolt var det ju. Mm. Någon slags luft liksom i skon, i sulan, som man också kunde se. Reeboks svar var väl då den där Pump, alltså en slags liten
plastboll som man pumpade, som satt på den här skoöglan.
Plösen.
Öglan hette det, va?
Ja, satt på plösen. Va?
Plösen,
Så, någon slags, som en knapp. Så här, mycket oklart vad den gjorde, Pump. Men det kändes coolt. Och jag minns att tennisspelaren Michael Chang var en poster boy för det. Och för att vara Michael Chang, som var otroligt timid, så gjorde han en ganska kaxig reklamfilm där han stod och tryckte på sin pump, på sin plös. Och avslutade med att kasta iväg ett par Nike Air-skor. Och sloganen var väl Pump Up Air Out, tror jag. Så då var de ju lite kaxiga.
Väldigt otypiskt Michael Chang.
Otroligt. Han visste inte vad han gjorde.
Alltså, timid han var.
Trickfilmat.
Hans tennisrack var alltid så stor. Han var rätt liten. Så
ja, enorma vaderna.
Han hade oversized-greppet också.
Ja, precis.
Över racketen.
Enorma vaderna som han hade.
Mm. Ja. I alla fall, så den här då, den rekommenderar jag. Podden 30 for 30 med The Trial of Dan and Dave. Men om man går på då, Nike var ju som vi sa giganterna. Bara lite kort här, Johan. Kan du den här historien om Nike, hur det började allting eller?
Nej, jag vet ju att de inte är ett av de äldsta märkena. Att de blev framförallt väldigt dominanta. 70 och vann mycket marknadsandelar och på 80-talet. Och att de sökte upp gärna, för de, innan var det väl, och då har de väl fortfarande en tävling med Adidas väldigt mycket, och inom fotbollen, det kanske vi kan komma in på snart. Som jag har fattat det så fick Nike, för att sticka ut, söka sig ganska mycket till idrottare som stack ut, lite rebeller så. Mm. Jag tror att de var tidiga med att sponsra tennisgalningen Nastase, och det var ingen slump att de valde att gå hårt på McEnroe sen. För Nike var någonting, här kommer vi liksom så.
Precis,
ja. Sen att de blev gigantiskt stora förstås.
Ja,
Jordan blev väl viktig.
Ja,
minst sagt.
Ja, onekligen så. Ja, det var ju så, det startade så de här Bill Bowman och Phil Knight. Jag tror att Nike innan, alltså jag tror att Nastase, du nämnde honom. Jag tror att det hette Blue Ribbon.
Ja,
jag tror
just det
hette innan, och sen så var han med då när det blev Nike 71. Och sen kom den här swooshen som designades. Hon som designade, jag tror hon heter Davidson i efternamn.
Ja, just det. Och ryktet är att hon fick så himla lite betalt.
$35 fick hon.
Men jag undrar om inte blev kompenserat.
Sen många år senare fick hon ett gäng aktier av Phil Knight. Mm. Så hon är nog safe.
Ja, man säger
så. Men så de växte ju rätt snabbt. Och det var ju, framförallt var det ju då friidrott som de var lite bredare på. Och sen så kom de här rebellerna som du pratade om, Nastase och McEnroe. Sen så kom då Michael Jordan och även får man säga Carl Lewis var det ju.
Ja, han hade nog Nike-skor på fötterna när han sprang och hoppade hem 4 OS-guld i Los Angeles 84. Ja.
Sen så blev de rätt stora, de började Agassi, Sampras tror jag. Och sen började de då ge sig in i fotbollen. Och jag tror att det var så...
Basket förstås.
Basket givetvis. Ja. Michael Jordan, de skrev sådana livstidskontrakt. Jag tror Jordan är väl en av typ 4 personer som har livstidskontrakt med Nike.
Man kan tänka mig att LeBron James, undrar om inte Ronaldo och Cristiano har livstidskontrakt med Nike
så,
också.
Kan det mycket väl vara det. Och sen så då så går de sig in i fotbollen. Ska vi hoppa in där nu eller?
Ja, man kan väl säga det bara, för du sa att de blev så stora snabbt där. 78, det kan de ju haft lite hjälp av att... För om man tar fotbollen och ja, rätt mycket idrott överhuvudtaget, men alltså Adidas-historien är ju inte dålig.
Nej.
Och den innehåller vissa element som kan vara värda att nämna. Tyskt då, och det är de här bröderna då, Adolf, Adi som han kallades, och Rudi Dassler, som hade ett skoföretag i mellankrigstiden, och jag tror att Jesse Owens hade deras skor på fötterna när han inför Hitler vann 4 guld i Berlin 36. Sen efter andra världskriget då, så blir de då, det här är väldigt omskrivet, osams. Rejält osams då, bröderna.
Båda, du sa det här med Jesse Owens, samtidigt så var ju båda medlemmar i SS.
Ja, det ska de ha varit, men de verkar ju ändå...
Vilket många var.
Ja, precis. Oklart hur pass hårt de var inne i det. Men de blev i alla fall osams rejält och gick skilda vägar. Och det är ju då som Adi då bildar Adidas efter att ha lekt med sitt namn. Det lät bra. Och brorsan Rudi tror också försökte leka med sitt namn och startade, jag vet inte vad det är, Rudas, Rudi eller något sånt där, men det slog inte så himla bra. Så istället startade han då Puma.
Just det.
Helt okej gick det för honom med, får man ju säga. De här bröderna har då varsin skojätte och de kommer från samma by, Herzogenaurach.
Ja, just det.
I närheten av Nürnberg tror jag, 20 000 invånare eller någonting sånt. Och där startar man sina fabriker båda två.
Och, där de ligger kvar än idag, ska man säga.
Ja, och finns väl även
sida floden som går igenom den här lilla staden.
Just det, och det finns väl jättestora outlets och sådär. Alltså det har spekulerat sig mycket varför de blev så osams. Ja. Och ingen verkar vara riktigt vederlagd. Det är en massa teorier, allt ifrån att det skulle vara svartsjuka mellan fruar till att det skulle varit något missförstånd under kriget. Ingen vecka...
Att en var mer allierad med Nazi-Tyskland, men den andra var förbannad på det.
Jag har ändå läst rätt mycket om det och ingen liksom är helt sådär att så här var det.
Nej.
Och det har ju till och med spekulerats i att de kanske ibland kanske spädde på hur osams de var, för det var en del av historien varför man intresserade sig för de här märkena såklart.
Var det inte så att man sa att Rudi beskrev som den kanske lite bättre säljare medan Adi låg i framkant vad det gäller liksom tekniken att ta fram liksom nya
innovativa? Ja, han hade bra omgivning av teknisk know-how och hade väl också väldigt bra kontakt med just idrottare. De var tidigt att förstå att vilka reklampelare stora idrottare är och sätta deras märke på dem helt enkelt. Alltså personlig sponsring. Men då har det ju varit mycket historier i den här lilla byn då, att som en delad by mellan Adidas och Puma. Och den kallats den böjda nackarnas stad, för att folk går och tittar på varandras sneakers och kollar, är det Puma eller är du Adidas? Och sådär, Puma-folk ska inte dejta Adidas människor och särskilda barer. Och
det stod så att Puma-folk inte välkomna.
Nej, precis. Och att de då skulle numera ligga begravda i kyrkogården där, så långt ifrån varandra det bara är möjligt. Som sagt, det är ju en del av mytbildningen, och de tog väl med sig i graven exakt hur illa eller mindre illa de egentligen tyckte om varandra. Och det är ju ingen dålig historia, så man kan gissa att det har spets på det här, att folk hela tiden skulle gått omkring med de här gamnackarna och bara vänt om man mötte, om du var Puma och jag var Adidas, då att jag bara skulle sagt att vidare igen.
Jävla dålig stämning. men var det inte så att Adidas...
Men där, jag skulle bara säga det här, att där de var ju så besatta av att tävla mot och knäcka varandra. Och det var ju kanske inte dåligt för Nike, som ju kanske lite underskattades då, kan man tänka sig.
Exakt, det kändes som att de var för fokuserade på det här kanske, mytbildningen, medan Nike sprang ifrån och Carl Lewis och kom och sådär, de tog allt mer marknadsandelar.
Ja.
Men det, vad ska jag säga med Adidas, det var väl ändå så att de sponsrade västtysk Greklands landslag.
Tidiga med det.
Ja, och tog fram till och med skruvdobbarna. De var först med det, Adidas, till VM 54.
Ja, Puma har bråkat om detta, huruvida de egentligen var först. Klart. Men Adidas historien är att de tog fram det till 54, ja. Mm. Och det gav en enorm konkurrensfördel då att kunna byta dubbar efter underlag och väderlek. Mm. Just den där VM-finalen 74 som Västtyskland vann var väl, om jag har rätt, avgjordes i regn till exempel, och att det skulle varit gynnsamt för dem då.
Ja, just det. Men det man kan säga i alla fall, även om de bråkade internt och externt, Puma och Adidas, så får man ändå säga att Nike lyckades ju inte slå sig in på fotbollsmarknaden förrän långt senare. Mm. Jag tror att det var så att Ian Rush var en av alla första som signade liksom ett stort kontrakt med Nike. Jag tror det var 82, tror jag det var.
Okay.
Och sen så tror jag att Sunderland av alla klubbar var den första klubben i Europa. Det var typ 82 eller 83 också, som blev liksom officiellt sponsrade av Nike. Och sen så var det inte egentligen förrän 96 som Phil Knight hade kämpat på det i rätt många år, att de blev officiell sponsorpartner till Brasiliens landslag 1996.
Blev de 96? Ja. Ja, för det har man ju tydliga minnen av. De började göra de här, vi var väl i rätt ålder också, men då kunde det kanske likadant nu. Men nu går man ju inte riktigt och suktar efter, och snart kommer den här reklamfilmen som det har pratat så mycket om. Men så kunde det ju fan vara då. Man hörde att Nike hade spelat in den här reklamfilmen med brassarna, och man stod i uppehållsrummet i skolan mellan MTV, hoppades man att det skulle visas.
Exakt.
De minns just den här, det måste ju varit inför VM 98 då, med brassarna när de sitter uttråkade på en flygplats och Ronaldo och gänget börjar då köra Choga Bonito på flygplatsen.
Ja. Det är då de kör Choga Bonito, det är då det slår.
Ja, jag tror det, liksom i modern tappning. Mm. Och Cantona har en liten biroll och sitter, tror jag, och blir lite störd på något plan.
Han har blivit i så många Nike.
Ja, ja, otroligt. Det fanns ju den här, det kan inte kommit så långt senare heller, när de hade, du vet, när de spelar i någon MMA-liknande bur.
Mm. Det var ju väldigt hett där, slutet på 90-talet.
Ja, exakt. Ja. Där, det är liksom olika typer av smålag med liksom drömspelare. Figo och Roberto Carlos och Ronaldo. Där tror jag även Ljungberg faktiskt var med. Och att det var en stor grej i svensk media. Att så här, Ljungberg har varit
ut. Innan han blev riktigt Puma-ambassadör.
Gissar det. Men då var, och där går de ju och spelar i den här buren då hela tiden. Mm. Och där är väl Cantona oklar roll, går runt i kostym och käpp och är någon slags jobbig domare som då och då slår med sin käpp på fingrarna. Lite. Han spelar alltid den rollen att han är lite, kommer in och är lite så här alfahanig, men aldrig spelar själv. Liksom.
Ja, just det. Men om man ser då idag till exempel, så ser man Messi då är ju Adidas kille och Ronaldo är Nike kille.
Mm, mm.
Får man ändå säga att du, med tanke på att Nike har gått och blivit så pass stora, de har ju mer profilerat sig som att de sponsrar de riktigt stora stjärnorna, de framgångsrika, mest framgångsrika lagen och sådär, medan Adidas är lite bredare. Jag kollade på siffror och man kan säga att Adidas sponsrar dubbelt så många fotbollsförbund och fotbollsklubbar i världen som Nike gör, medan Nike har ju större andel. Jag tror att Nike, om man säger på totala marknaden av alla märken som sponsrar, så tror jag att Nike har nästan 40% av allting. Så de är ju väldigt stora sådär.
Mm.
Men vad det gäller liksom att sponsra de största lagen och sådär, så väljer Nike lite mer med omsorg, medan Adidas kör lite mer i kvantitet.
Och Adidas har väl VM också sedan
just det.
Länge.
Ja, just det.
Som inte är, och där har det väl varit viktigt att visa senaste modeller och så.
Mm.
Inte om man tar med skor och så såklart finns ju den här, du nämnde VM 82, där slog väl den här klassiska Copa Mundial-skon igenom. Och innan så hade det var väl Dasslers vision och verk då, medan Pelé hade spelat ett par Puma Kings. Mm. Pelé var Puma. Men den här Copa Mundial-skon är väl, får man säga, legendarisk. Folk gillar att hänvisa till den. Och kanske också till en tid där fotbollsskor var liksom, inom citationstecken, klassiska.
Just det.
Och sen kom ju den här berömda när vi var i tidiga tonår. Jag hade aldrig reflekterat över modeller och sådär tidigare, men det var ju en enorm grej när den här Predator kom,
ja, just det.
Som Beckham hade. Och då tror jag de hade nya Predator-modeller till varje år i princip. Mm. Den, när någon kom med ett par Predator så reagerade man ju.
För unga lyssnare så var det den här lite räfflade skon då som gjorde att man skulle kunna få den här Beckham-skruven till exempel. Mm. Det skulle bli bättre skruv för att liksom, det blev en annan friktion mot bollen.
Många är de som köpte sig ett par Predator och blev besvikna på att de inte fick den här Beckham-skruven.
Man skruvade den inte som Beckham. Precis. Nej, just det.
Nej, men den tävlan har ju varit stor. Mm. Och vad sa, Adidas har Messi då och har väl även Suarez kanske?
Det kanske de har.
Bale.
Ja, jag tror det. Ja. Nej, ja. Ja, just det. Adidas har Bale. Ja, och sen så har
de hade Zidane också, var ju väldigt stor.
Ja, Nike har Neymar, han är väldigt tydlig.
Och Zlatan.
Zlatan, precis.
Ja.
Det fanns ju det märket när vi var små, Johan. Patrick, minns du detta?
Mm, absolut. De var väl...
Eller Patrick. Hette det, va? Det var kanske ett belgiskt märke, jag tror det var.
Då låter det rimligt att de hette så. Ja. Alltså, jag, trodde, jag hade nog tippat på att det var ett engelskt märke.
Nej, jag tror det var.
Absolut, ja, men det var det ju en hel del som hade. Alltså även riktigt bra spelare. Mm. Jag kan tänka mig att du sprang runt ett par Patrick.
Nej, men därmed så vet jag att jag tror att det var Platini när han vann Ballon d'Or typ för tredje gången mitten på 80-talet. Då hade han Patrick, så att det kan ju faktiskt stämma överens lite grann. När vi hade, fick vår första fotbollsskor så var det Patrick som var rätt feta då.
Ja, och ett märke som inte är så stort nu och som väl var underground då också, men som ju ofta danskarna haft, är ju det här tyska märket Hummel.
Mm.
Så de hade lite tenniströjor också. Mm. Gillade alltid deras design. Men de var, så vet jag vet, först med att ta fram en vit fotbollssko.
Mm.
Den gav dem till, det här var tidigt 70-tal, så det var faktiskt kanske tidigare man kan tro, till engelske landslagsstjärnan Alan Ball, som hade vunnit VM 66. Han var ledig då och någon kom på det här, vi måste sticka ut på något sätt. Så vi testade igenom ett par vita skor och han hade på sig dem i någon uppmärksammad FA Cup-match eller så.
Mm.
De passade inte alls, så de fick ta hans gamla Adidas-skor och bara målade helt fult. Så målade dit hummelloggan och så.
Mm.
Men sen tog de fram ett par, en riktig vit modell, som sen ändå glömdes bort lite och slog väl igenom, vad ska vi säga, mitten på 90-talet, 95-96. Och tittar man i arkiven så är det ofta hänvisat till italienaren Marco Simone, som var tidig med dem. Och då, det gav liksom ett divigt intryck. Sådär. Mm. Sen hände ju någonting med färgexplosionen, väldigt tydligt på andra sidan, på vår sida millennieskiftet. Såg att 2003 i FA-cupfinalen som jag tror Arsenal var med och spelade, så hade typ 5 av 22 spelare skor som inte var svarta.
Mm.
Medan som man spolade fram till 10 år till 2013 så var det bara 2 spelare av 22 som hade svarta skor.
Ja,
och däremellan sker ju väldigt mycket med färgerna.
Ja, Diadora får man ju då nämna, som var lite banbrytande, eller de, de hade ju väldigt mycket neonfärger.
Ja, de hade ju verkligen...
Början av 2000-talet,
ja, de, ska, de italienska överhuvudtaget. Mm. Diadora och även Lotto.
Lotto som ju också, Lotto, båda de är väl, är Diadora också italienskt eller?
Ja, det är det. Diadora hade ju Baggio.
Ja, just det. Mm. Och Lotto var ju faktiskt rätt stora också ett tag. De hade ju till exempel, tror jag att de hade sponsrade Milan från 92 eller 93 fram till 97-98. Det var ju liksom, då var ju Milan bäst i världen.
Mm.
Så det var rätt mäktig grej.
Ja, och de hade ju då fortfarande kanske svarta skor, men deras logga som var ganska stor spelade ju neonfärg.
Mm.
Så den stack ut. Det kunde jag ändå, för jag minns inte att när vi var små att det var så mycket status med fotbollsskor.
Nej.
Innan den här Predator kom då.
Mm.
Men att man tänkte inte så mycket på vad folk hade på sig. Men nej, just Diadora och Lotto minns jag att de kändes lite eleganta så när de dök upp med den här neonloggan.
Ja, det var mycket lättare. Vi som då var tenniskillar som små, det var mycket lättare. Men det vet man ju mycket väl att Boris Becker var ju en Lotto-kille till exempel.
Mm.
Där var det mycket tydligare både med vilket racket man hade, om man var Prince, Wilson eller Head eller man nu var Dunlop. Där var det ju väldigt tydligt, men fotbollen var det så. Man brydde sig inte. Förutom då att man kanske var glad att, att de höll.
Ja, det blev ju senare liksom när man, det är så att individanpassade sponsring inom fotbollen där det skulle matcha personligheten kanske.
Mm.
Men nu ser vi Mesut Özil spela i ett par skor utan snören sådär, som sticker ut. Men tennisen var ju tidiga med att Nike sponsrade ju både Sampras och Agassi, men på helt olika sätt.
Mm.
Till Sampras tog man fram liksom diskreta klassiska tenniskläder, medan till Agassi tog man fram neoncykelbyxor under, bandana som syntes och skrikiga grejer för att skulle spegla hans personlighet på ett annat sätt.
Mm.
De var ju tidiga på det sättet att även om det är samma märke så det här är någonting annat. Och då kan man också spela på rivaliteten mellan dem. De fattar ju den synergieffekten väldigt mycket.
Just det.
Och man riskerar ju själv att liksom bli och inte se igenom det. Mm. Man är ung och bara går på vad som är coolt. Och även nu i vuxen ålder så är ju vi man riskerar ju alltid att man hamnar för nära dem. Mm. Alltså flera av de intervjuerna jag gjort med Zlatan har ju varit genom Nike. Mm. Och det känns ju aldrig riktigt bra i magen. Jag har aldrig upplevt att de aldrig haft några krav sådär. Men du får inte ställa de här frågorna. Så har det varit lugnt. Men det är klart att det känns ju inte 100% när man vet att man är ändå lite i knät på den här giganten.
Så är det ju. Ja. Det finns ju också givetvis lite eleganta märket. Kappa bör ju nämnas, som är kanske mest synonymt med Roma då. Deras lite tajtare tröjor. De har alltid varit väldigt snygga.
Mm.
Werder Bremen har väl också haft det. FCK kanske har fortfarande kappa.
Ja, Hammarby hade det ett tag. Och sen såklart Italiens landslag. Just den det. Ganska... Jag framhåller gärna den tröjan som en av mina favoriter, den som Italien hade. De har ju ofta snygga tröjor. Men EM 2000, där man kom från ett decennium med väldigt pösiga tröjor. Mm. Tittar man på VM 98 och ser Zamorano i Chile, så spelar han ju tält. Liksom. Så. Och fortfarande 2000 var det rätt stora tröjor. Mjällby han far fram, det fladdrar ju liksom. Mm. Men Italien hade ju dels den här väldigt fina, lite ljusare blå nyansen, men de satt ju väldigt tight.
Mm.
Både på Totti, men även liksom på, liksom, om man tittar på straffläggningen där från mot Holland och ser Toldo rädda sina, den är snortajt. Liksom, mm. Så, det ser inte skönt ut, men de var väldigt snygga och det måste ha varit kappa.
Ja. Och sen ett annat märke som man alltid har haft lite svårt att placera, det har varit det här Mitre. Som ju framförallt bollar med sig, och målvaktshandskar.
Just det.
Ja, de är ju stora. Men jag tror att det var också, om det var ett belgiskt eller ett holländskt märke, tror jag. Det har blivit,
jag undrar om det inte är engelskt.
Aha, då ja, då säger vi så. Ja. Engelskt. Men det har blivit lite av domarmärke, tror jag.
Jaså?
Jag tror att Mitre är en sån där lite officiell...
Det finns fortfarande.
Ja, att det är, liksom, de tillverkar domarskor, om det nu är korrekt.
Ja.
Jag har en liten känsla av det. Inte faktakollat, men jag tror att det är så.
Ja, bara glömde bort det förut när du började ju faktiskt i Reebok med ditt poddtips Trials of Dan and Dave.
Mm.
Dalin var ju faktiskt ganska stor Reebok-pelare under samma tid. Och det var väl lite
kontroversiellt.
Ja, schism vet jag inte om det var, men det var väl lite kontroversiellt att Dalin var ju, vi har ju alltid sagt, och det har han väl stått för själv, att det var inte, pengar var inte oviktiga för honom.
Mm.
Och det kan man ju förstå. Han hade ju inte så fett när han växte upp och sådär. Man kan tycka det är viktigt ändå. Vi behöver inte fråga Marcus Berg. Men han dealade ju till sig under VM 94 liksom extra inkomster. Han skrev ju dagbok för Expressen till exempel. Mm. Och hade ju då Reebok-sponsring. Mm. Och det var det väl lite kontroversiellt när han några gånger när han skulle fotas var väldigt medveten om det. Hade kanske en Reebok-keps på sig, men höll kanske för handen för, vad kan det varit, Umbro, som fotbollförbundet hade. Eller någon annan som inte var kopplad till just honom.
Så många gånger man sett de där VM94-tröjorna, jag vet inte hundra om det är Umbro.
Jag skulle gissa på Umbro. Sverige hade ju länge Umbro, de har väl Adidas numera, har gått över. Men Dalin fattade det där med personlig sponsring och det var viktigt för honom.
Mm, just det. Men om man kollar lite snabbt här, Johan, på de här individuella sponsorkontrakten, vi pratar ju då om Messi, Ronaldo, att man är Adidas eller Nike och sådär. Kollar man på listan på de 30 bäst sponsrade, de som får mest sponsorintäkter per år i idrottsvärlden.
I kosing.
Så är det bara 4 fotbollsspelare med på topp 30-listan. Det är då givetvis Messi och Ronaldo. Neymar. Kan ni säga den fjärde? Lite otippat.
Göran Marklund.
Här är faktiskt Bale.
Aha,
i Real Madrid, som är ju Adidas kille. Han ligger precis där, typ 29-30 plats. Och allra högst på listan, lite otippat, är fortfarande Roger Federer.
Mm.
Som ju drar in, jag tror det var $60 miljoner om året. Sen så kommer då LeBron och lite basketspelare.
Men det här är inte bara från alltså deras respektive sportmärke, utan det är intäkter överhuvudtaget från spons.
Ska det vara, ja. Precis. Så att det inte bara...
Jag tror Federer har mycket klockor och sådär, som sagt, kan
jag mycket, så. Ja, mycket om man är schweiziska tennisspelare.
Ja.
Ska vi knyta upp detta på något sätt, så var det så att vi började med Dan O'Brien och Dave Johnson. Och det var lite grann hur de skulle kunna komma i kapp. Reebok då skulle kunna komma i kapp Nike. Och vet du det här med Nike, det här Just Do It, Johan? Kan du bakgrunden till detta?
Nej.
Det var så, som man tar med sig lite fakta här, och inte bara våra halvgenomförda klenoder och anekdoter om vad som har hänt i sponsorvärlden. Så var det så att Let's Do It kom från den här killen som avrättades, Gary Gilmore, 77. Det var ett uppmärksammat fall i USA där han i princip krävde att bli avrättad. Det blev väldigt mycket rubriker. Så han avrättades genom sån här skott.
Arkebusering.
Och precis innan han avrättades så skrek han "Let's do it!" Och så var det då någon som 10 år senare på Nikes huvudkontor sa det "Just do it!" Och så lyfte det.
Mm-hmm. Ja. Vilken är bara, för du började ju också de här 30 for 30. Mm. Vilken är den bästa om vi ska tipsa om dem? För jag tror att man kan fult titta på en del på YouTube om de vill göra.
Ja, väldigt många ligger ju där. Så att det rekommenderar vi en regnig dag i sommar. Vi får ju ofta mail så har ni några bra tips på böcker och sådär. Men nu tipsar vi om 30 for 30 denna sommaren då.
Ja.
Och en av de bästa som
har du någon favorit?
Ja, det är ju den här Once Brothers.
Just det, om bröderna Dassler.
Ja, men det har ju lite de vibbarna. Ja, det var väl kroaten Drazen Petrovic och så var det serben Vlade
Divac
som ju var bästa polare. De spelade då i det här jugoslaviska dreamteamet inför OS 92 var väl det?
De vann VM-guld till och med 90. Mm. Alltså de var så otroligt framgångsrika. Jugoslavisk bollidrott är de väl fortfarande. Precis. Men vi pratade ju om det här U20-VM-et någon gång här. Det vann ju Kroatien, jag tror 87, med de fantastiska spelarna som sen hamnade i både Serbien och Kroatien som då inte fick fortsätta kanske bli ett av världens bästa landslag.
Mm.
Ja, men precis, de var bästa kompisar.
Ja, och så kommer inbördeskriget på Balkan och de blir bittra fiender. Och det är 90 minuter lång dokumentär, kan man säga, så att det inte är en 30 minuter. Men den är ju väldigt stark och hur man ser hur de slits mellan sina liksom sin vänskapsrelation och sina nationella sympatier och politisk
och man kan dilemma. Väl säga att en känner ju hårdare för varifrån han kommer än vad den andra gör som mer vill inkludera alla. Precis. Och förstår kanske inte värdet av symbolhandlingar och så. Once Brothers är väl vårt tips för dagen. Det är ju kvaltider till kommande säsongs kuppspel i både Champions League där då jag såg att Malmö får klara sig utan Marcus Rosenberg som har en bristning i skinkan.
Mm.
Jobbigt för dem såklart. Och Europa League-kvalet har ju redan startat och vi har svenska returer här, men jag noterade förra veckan att din gamle favorit Jussi Benayoun, han gjorde i alla fall ett viktigt mål i första omgången där det känns som att alla världens lag spelar, för det är så otroligt många matcher. För sitt numera Beitar Jerusalem, som han stängt in en reducering till 2-3 i slutet och sen lyckades de göra två mål till och vann med 4-3. Och Jussi Benayoun, jag visste knappt att han spelade fortfarande. Han har blivit 37 år och läste då också en artikel om honom i Jerusalem Post. Som man kanske inte läser varje dag.
Men det händer.
Uh-huh. Och det var väl mer, det var väl en krönika kanske, som handlade om Benayoun, som då är nyförvärv i Beitar Jerusalem. En klubb man kan säga mycket om. Också på dokumentärnivå. Forever Pure kan man kolla upp där.
Ja, med verkligen.
Arabhat och annat. Det är ett helt avsnitt känns som om vi ska avhandla det. Så det gör vi inte nu. Men den här krönikan handlade om att Benayoun, som jag inte visste om alls då, inte alls är särskilt populär i Israel.
Mm.
Vilket ju i sig är märkligt till att börja med kanske. För att här har vi ganska mycket som talar för att man borde vara verkligen ikonisk så. Han är väl kanske, jag ska inte ge mig ut på för farlig mark, men måste ju lätt säga var en av Israels största spelare genom tiderna. Han har gjort nästan 100 landskamper.
Han är definitivt den som gjort flest landskamper. 99 landskamper har han gjort. Det är ingen som slår honom där.
Nej, slog igenom väldigt tidigt, som 16-åring redan spelade han i israeliska ligan och hade nyckelposition. Han hade också med sig att man kunde känna för hans historia. Han växte upp med ganska knappa omständigheter och fick lifta med sin farsa till träningarna.
Mm.
Men gjorde sitt namn i Israel, gick tidigt till Ajax ungdomsakademi. Oerhört stor press på honom, för han var på något sätt vår frälsare här inom israelisk fotboll. Kom hem, lyckades bättre igen i israeliska ligan och sen så lyckades han ju på riktigt bra i bättre ligor sen. Började i Spanien i Santander och sen hamnade han i England och var i England ganska länge. West Ham först och så Liverpool, och därför jag nämnde dig där. Mm. Så var han i Chelsea och en kort sväng i Arsenal och Queens Park Rangers också.
Satte 1-0-målet på Bernabeu mot Real Madrid för Liverpool 2008 kanske. Så någonstans, att vi gick vidare i Champions League.
Någonstans där. Mm. Men han gjorde ju en del viktiga saker för Liverpool. Men jag trodde nästan han lagt av, men såg då att han hade kommit tillbaka till Israel och han gick inte direkt till den här Beitar Jerusalem, utan han även varit i Maccabi Haifa eller Tel Aviv. Ja. Förlåt att jag inte helt...
Maccabi Tel Aviv kanske.
Maccabi Tel Aviv. Mm. Radde Pritzas gamla klubb. Mm. Och den här krönikan gick ut på varför han inte var populär. För man tycker att han har ju egentligen allt här. Han har varit deras bäste och liksom varit symbol ute i de stora ligorna. Massa landskamper. Stark personlig historia. Men enligt den här krönikören då, Jerusalem Post, så har han haft problem bland med många fans. Mm. För att han har varit... vad ska vi kalla det? För han har upplevt som falsk.
Ja,
han har bytt klubbar flera gånger i Israel och ofta uttryckte som att trodde han kom till Maccabi Tel Aviv då och sa att det här känns som nu har jag kommit hem.
Mm.
Då ska man veta att hans första proffsklubb var ju de här Beersheba som väl är mästare,
mm.
vilket man kan tänka sig då borde vara hans hem. Mm. Det var ju konstigt. Och sen gick han därifrån och nu när han kom till Beitar Jerusalem så sa han, jag har alltid hållit på Beitar Jerusalem.
Man kan säga att han är lite grann Israels svar på Robbie Keane då. Som ju, efter alla gånger när han har bytt klubb, så minns när han kom till Liverpool och när han kom till Spurs och när, oavsett var han har varit, eller Galaxy, så har alltid varit så, jag har alltid drömt om att spela för den här klubben. Det blir ihåligt till
sist. Det blir ihåligt, ja. Det var som den där hockeyspelaren Linus Klasen när han skrev på för schweiziska Lugano och sa att som liten hade jag många drömmar. Lugano var en av dem, vilket man kanske inte riktigt tror på. Okej, om det hade varit Red Wings eller någonting sånt.
Nej, så det har gjort då att Jussi Benayoun har tappat i förtroende.
Ja, att han på något sätt, det här är enligt den här skribenten då, så det är en åsiktskrönika, men att han säger det han tror att fansen vill höra. Men att det ekar falskt och att han framstår som... man kan inte riktigt lita på hans känslor. Och det kan ju vara lite sorgligt i sig. För att han verkar ju ha en jävla kärlek till sporten.
Mm.
Han alltså 16 år var han bara när han var verkligen nyckelspelare i ligan. Och nu är han 37. Och verkar inte ha några planer på att vilja sluta. Så han har, det är en lång karriär vi snackar om. Sen tog han upp lite med det här att det var något med hela hans utstrålning som visade på något sätt att... men inte så extrovert kanske.
Nej.
Inte så här Xavin att man tycker det är tråkigt att spela fotboll. Då kan man nästan bli kult istället. Mm. Men att det var någonting som inte riktigt knöt an.
Mm.
Men jag har haft uppfattningen att han ändå var ganska populär bland Liverpool-supportrar och sådär på den tiden.
Ja, han är en av få som inte jag riktigt har fått någon relation till.
Du fick inte det?
Nej, det har funnits betydligt sämre spelare som man ändå har tagit till sitt hjärta på ett annat sätt. Han var ju nyttig och bra på många sätt och då har han varit i alla sina klubbar förutom nu då kanske på slutet. Jag vet inte hur nu gjorde han visserligen avgörande mål där i ligakvalet, men han hade någonting som personlighet som varken var hackat eller malet så. Det var varken liksom där Arshavin eller Jimmy Traore eller Igor Biskan typen sådär.
Nej, just det.
Som var, man kände att de är liksom lite för dåliga, men de är där, det är kul ändå.
Mm.
Och sen så var han inte tillräckligt bra heller. Han var inte så där liksom flashy i sitt sätt att vara eller sitt sätt att spela fotboll. Eller nu sa jag det här att han gjorde ett avgörande mål mot Real Madrid och det brukar ju på något sätt...
Ja, för jag såg det att han elevera. Har liksom några hattricks och sådär. Ja. Så han borde ju ha, men det stärker väl tesen då att han saknade någonting annat.
Ja.
Han delade tydligen rum med Fernando Torres när de var ute och reste
mm.
och beskrev det som en av sakerna han gillade att göra mycket var att inte själv spela tv-spel PlayStation, men Torres gillade det och då brukade Mascherano komma in och så brukade han titta på och håna den som förlorade.
Stark stor. För övrigt är det, jag tror, på dagen 10 år sedan Fernando Torres blev klar för Liverpool. Idag.
Okej, det ser man.
Ser man.
Ja, jag tyckte det bara var intressant för Israel och idrott har ju varit ett kapitel för sig och ofta politiskt laddat då. Nu tipsar vi om den här Forever Pure som är hemsk på många sätt med de här La Familia, den, alltså den riktiga, riktiga högerfalangen bland Beitars supportrar och Death to Arabs och massa sån skit. Men det har ju även funnits mycket annat, alltså Israel som förbund. Har de Umbro eller Adidas, Nike?
Kul att du frågar, de har faktiskt Adidas.
På riktigt?
Ja.
De har gjort en märkesläxa.
Absolut. Jag satt och kollade in en sån superlång lista och där dök Israel upp.
Ja, det är ju ingen slump att Israels landslag har spelat i kvalgrupper nästan över hela världen.
Mm.
De tillhör ju då UEFA numera. Och man har tillhört både Asien, va? Oceanien, och man fan till och med spelat kvalfotboll i Sydamerika.
Så har det varit.
Och det beror ju, har ju givetvis politiska anledningar då.
Ja, så var det. Jag tror att det var fram till slutet av 70-talet så tillhörde de asiatiska, men så blev det här liksom Mellanöstern, krisen började blomma upp då, och så var det liksom Israel och palestinier, araber, och de utslöts. Och sen så hade de lite tid i exil där de inte riktigt fick spela. Ibland fick de vara med i europeiskt kval till ett VM eller ett EM.
Det här var ju lite bojkotternas tid också.
Det får man säga. Ja. Och sen så hände det här. De mötte Colombia av alla, tror jag, inför VM 90 tror jag det var. I en avgörande playoff-match tror jag. Och fick man möta Colombia liksom plötsligt.
Ja, mm. Och de har... Sen kom de med i UEFA och de var ju faktiskt med i... Alltså man brukar framhålla honom, gamla obskyra namnet Röven Attar, mm. som gjorde ett skrällmål mot Frankrike i kvalet till VM 94, och det målet tog då Sverige till VM. Så den här Röven Attar blev en lite så här svensk favorit för att han hjälpte oss till USA.
Ja,
så.
Precis. Men det är väl sen, men det är bra... 92 har de varit i UEFA-sammanhang, så de kvalar till Europa mästerskapen.
Ja.
Och så. Och det handlar ju om politiskt, de kan inte möta.
Nej, det är inte så bra. Israel-Iran skulle kanske vara inte helt...
Det är laddat.
Det skulle vara lite laddat. Ja. De har spelat VM en gång. Mm. Och då tog de faktiskt poäng om Sverige.
Ja.
Det var i Mexiko 70.
Precis, de tog poäng mot Sverige. Och de tog poäng mot blivande finallaget Italien. Och torskade mot Uruguay, tror jag det var.
Mm.
Så det var ändå okej. Okay. Deras enda VM, ändå två kryss, en förlust.
Just det. För det har ofta... Det har, jag vet, Stefan Mendel-Enk... är en skribent och författare som har förekommit ganska mycket offside genom åren, men det var länge sedan nu. Senaste jobbet som han gjorde var när vi var föräldralediga. Mm. Ett väldigt läsvärt jobb faktiskt, som handlar om Maccabiaden, mm. Som alltså är slarvigt uttryckt en olympiad för judar.
Mm.
Och det var ganska laddat för att den hölls då i Berlin också. Då följde han Sveriges fotbollslag, mm. som var där nere och spelade. Och han är själv jude, Mendel-Enk, och skrev en del historia, och ett kapitel eller en passage handlar om att många undrat varför det inte har funnits fler riktigt framgångsrika judar inom idrotten på världsnivå liksom, ja. Sådär. Och att man ofta, det skämtas ofta om det, skriver han så här internt, att i hans pojklag, så han spelade för en judisk klubb då, Mendel-Enk, så fick de beröm för ni spelar som Gojim, och det betyder då icke-judar, att det var menat som beröm, mm. att de helt enkelt saknade något. Och i den gamla komedin Titta vi flyger så ber någon passagerare flygvärdinnan om något tunt och lättläst, och han får då en broschyr som heter Berömda judiska idrottare genom tiderna. För jag tänkte, det finns inte så många. Nej. Och det har spekulerats i varför. Är det för att de prioriterar studier i en viktig ålder, mm. mer? Men antagligen är skälet mera rimligt att de är mycket färre än man kan tro. Mm. Och Israel, det har ju mindre befolkning än Sverige.
Ja, ligger på 8 miljoner eller?
Ja, men typ. Ja. De har ett OS-guld någonsin, och det tror jag togs i windsurfing i Aten 2004.
Du visste inte ens att det var en OS-gren.
Jag undrar om den kan vara skrotad kanske. Att det var en sån här popsport som sen togs bort. Ja. Jag ska låta det vara osagt.
Ja.
Men fotbollen har de ju haft, förutom Benayoun, så minns man ju framförallt från Premier League då, Eyal Berkovic.
Ja, just det.
Som ju var faktiskt en grym... Jag gillade honom skarpt. Mm. Han var... Och är lite kontroversiell. Han blev väl lite bråk med Kevin Keegan i City, och det var ju han som fick den här monstersparken av John Hartson, mm. på en träning när de spelade i West Ham. Verkligen rakt i nyllet. Liksom.
Just det.
Men han var en grym playmaker. Så.
Och Ronny Rosenthal.
Ronny Rosenthal också, med Liverpool förflutet. Mm. Men Benayoun kanske är den med störst meriter. Faktiskt.
Ja, det är ju ofta så när man tänker på Israel och sådär. Man måste ju kanske också komma ihåg vad som hände då i OS i München 72, när det var faktiskt 11 stycken israeliska olympier som mördades. Som ju, den spelfilmen är faktiskt sevärd.
Spielbergs
Munich.
Mm, just det. Av palestinska svarta september.
Precis.
Som de dödade väl två först, sen var det gisslan med 9 personer. Och de krävde att Israel skulle släppa 234 palestinska fångar.
Just det.
Och sen dödades även de här 9. Så totalt 11 israeliska atleter mördades, tror jag.
Ska jag tipsa om en sak till, Johan?
Mm.
Det är sommartider. Det är ju den här, den finns på Netflix. Serien som heter Fauda, som jag tror betyder kaos. I alla fall, det är en serie som handlar om underrättelsetjänster. Sådär, Hamas, Hezbollah och sådär, vad som händer. Otroligt spännande. Det är som en israelisk, palestinsk, arabisk variant av typ Homeland.
Ja, okej. Okay. Ja, det var ett bra tips. Ja. Mm. Och Benayoun kör som sagt vidare i Europa League-kvalet med Beitar Jerusalem, och Europa League-kvalet rullar på. Jag tänkte helt byta spår innan vi helt slutar här, mm. med att lite spontant köra en sån här wikilek med dig.
Oj!
Som vi gjorde för några avsnitt sen, ja. Efter tips. Som alltså helt enkelt går ut på att jag har Wikipedia framför mig på en fotbollsspelares sida, och jag läser upp hans klubbhistorik. Och du ska gissa vem det är.
Ja, shoot.
1993 till 1998, PSV Eindhoven. Är du med?
Mm.
98 till 2001, Barcelona. 2001 till 2004, Chelsea. 2003 till 2004, utlånad till Middlesbrough. Och 2004-2005 tillhör Middlesbrough. 2005 till 2007, Liverpool. 2007-2009, Marseille. Och sista 2009-2011, Sunderland.
Senden.
Visst är det Bodewin Senden.
Hur fan vad gött att jag tog den. Ja, gillar jag.
Ett namn man blir glad av.
Ja, han gillar jag alltså.
Kom ihåg vad han också var väldigt, väldigt skicklig på. Vilken annan idrott?
Nej.
Han var svart bälte i judo.
Just det, ja. Just det, ja.
Bodewin Senden. Och var också vegetarian, tror jag.
Ja.
Han nämndes när vi pratade målgester häromdagen. För han har något legendariskt när han misslyckas med en volt.
Mm.
Så det blir liksom någon slags döende svanhopp. Jag minns det i landslagssammanhang, tror jag. Men bra att du tog Senden.
Ja, nu är det. Vi tackar Simor som vi gjort detta avsnitt i samarbete med. Och Simor visar som alltid alla matcher från Allsvenskan. På lördag är det då Häcken, MFF. På söndag är det IFK Norrköping, Elfsborg. Och på måndag är det Blåvitt, Halmstad samt Djurgården, Giffarna, Sundsvall. Att detta kan man säga med Simors premiumpaket. Med premiumpaketet kan man dessutom se Simors alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam. Man går in på simor.se för att läsa mer om detta.
Mm. Jag ska gå och ringa till Mange Eriksson nu. Okay. Vad tycker du ska vara min första fråga?
Läget?
Ja, ska vi bjuda på det? Att när Anders pratade med Johan Kutschukasslan för några avsnitt sen, så råkade jag vid lunchen sen gå förbi Anders block där jag såg att han hade i hast skrivit ner bara några stolpar. Första frågan stod så här: Johan Kutschukasslan frågor, punkt, läget, frågetecken. Där fick du till det.
Ja, det är liten hemlighet som man avslöjar här. Intervjuhemlighet.
Ja, det är bra. Ta hand om er, mejla oss om ni vill någonting. Vi hörs faktiskt nästa vecka igen. Hej!
Hej!